anklagad av. Han har sedan rensat templet. Och nu är provokationen mellan Jesus och det religiösa ledarskapet, den är på precis topp. De gör några sista försök att sätta dit Jesus. Och det var som Matteus 22 berättar om, den stora debatten på tempelplatsen, där det är fyra omgångar förs en intensiv diskussion med syfte att få fast Jesus för något han säger. Och vi ska nu studera den andra av de stora debatterna, den om Jesus och döden. Innan vi läser texten, lite bakgrund till frågeställningen och lite bakgrund till situationen. Om vi börjar med själva frågeställningen, synen på döden. Och vi håller oss i vår tid och i vår situation. Vad är synen på döden i Sverige idag? Jag tror att om man skulle gå runt och fråga människor, vad händer när en människa dör? Då hade vi fått följande svar. Vi hade mött människor som hade sagt så här. Döden, ja, det är slutet. Det finns ingenting bortom döden. När vi drar vårt sista andetag, när vårt hjärta slår sitt sista slag, när den sista frekvensen går att registrera av hjärnverksamhet, efter den punkten så är allt borta. Då människan upplöses. Vi är som ett av ljusen här, som ljuslågan. Man kan blåsa ut och sen är inte ljuslågan mer, den är borta. Det finns ingen fortsättning. En stor grupp svenskar hade tänkt så. En annan grupp hade tänkt, nej, det känns för märkligt att allt bara skulle ta slut. Människor man har känt, de har varit alldeles för verkliga. Att de verkligen existerar, inte bara i form av sina biologiska celler, utan att de finns. Så man säger, det måste finnas en fortsättning. Så har man importerat tankar från Österlandet, tankar av återfödelse. När du dör och din kropp upphör att fungera, så din själ går vidare till en ny existens och du är återfödd som människa. Det här är en tankegång som kryper in emellanåt i den kristna kyrkan. När jag var i Slovenien alldeles nyligen och undervisade i en lutherkyrka där, så efteråt kom det fram ett par till mig. Vi började prata och de sa, vi är kristna, vi tror på allt som kristendomen säger och dessutom tror vi på reinkarnation. Att människan återföds och att detta är ett av många liv i en lång kedja där vi efterhand kan lära oss mer och mer och nå andlig mognad. Så tänker man. En tredje grupp skulle tänka i termer av allas frälsning. Någon sorts humanistiskt minne av den kristna tron. Man tänker, om det finns en gud, ja, kanske. Kanske det finns en gud. Och om han finns, så är det hans jobb att ta emot alla. Så om Gud finns, så är det en självklar och säker god fortsättning att Gud tar emot oss. Något annat kan man inte föreställa. Så om Gud finns, så kommer du automatiskt till Gud. Du tillhör Gud i så fall. Jag tror att det här är de tre huvudgrupperna av vad människor skulle tänka om döden i Sverige idag. För något år sedan så satt jag i bilen. Jag var på väg från Orsa i Dalarna ner till Stockholm. Jag hade 4 timmars bilresa framför mig. Jag bläddrade planlöst på radion mellan olika skvalkanaler. Och så hamnade jag bara slumpmässigt i ett jätteintressant radioprogram om död. Ett samtalsprogram med några olika personer. Och de talade hela programmet om vad är döden. Hur föreställer man sig döden? Hur ska man förhålla sig till det faktum att alla är på väg mot just den punkten att man ska dö? De sa många kloka saker. Och en av dem citerade en svensk poet. Tyvärr kommer jag inte ihåg vem det var. Jag har tappat namnet. Men jag kommer ihåg citatet. Någon refererade till en svensk poet som har sagt så här. Det är något med döden som inte är övertygad. Det är något med döden som inte är övertygad. Det är väl det som har gjort att den första av uppfattningarna som jag redogjorde för, att allting bara tar slut, är ganska ovanlig i mänsklighetens historia. Därför att man känner så intensivt att människan är någonting tyngre, mer, större än bara atomerna i kroppen. Så visst, de kan uppgå i annat biologiskt liv. Men den personen som man har känt och som nu ligger i en kista, måste inte personen på något sätt finnas fortfarande? Det är någonting som inte övertygar oss att allt bara är slut eller borta. Och så har det varit genom människans historia. Om man tittar historiskt så har människor alltid föreställt sig att det finns en fortsättning. De gamla egyptierna, när man har grävt ut pyramiderna och gravarna, då hittar man farao Keops solbåt. Båten man har byggt och lagt i hans grav så att han ska kunna segla vidare. De gamla grekerna har ofta ett silvermynt i munnen på den döde, så att de skulle kunna betala för sig på den fortsatta resan. De gamla indianerna begravdes ofta tillsammans med sitt reddjur, för att de skulle ha något som kunde föra dem vidare på den andra sidan. Och så kan vi titta på kultur efter kultur. Man har känt det är något med döden som inte är övertygad. Så var det också bland det judiska folket. De hade texter i sina heliga skrifter, det vi läser som gamla testament, som talade om en fortsättning. På 500-talet före Kristus så skrev Daniel de här orden: många av dem som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till skam och fasa. Det som har nått insikt ska lysa som det ljusa himlavalvet. Det som fört många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna, alltid och evigt. Väldigt tydlig tanke på de dödas uppståndelse. Och den här tankegången möter på fler ställen i gamla testamentet. Vi kan gå från 500-talets Daniel och backa bakåt till 700-talets Jesaja. Och han säger dem fantastiska orden om att en dag så ska Herren ska utplåna döden för alltid. Herren Gud ska torka tårarna från alla kinder och göra slut på sitt folks förnedring överallt på jorden. En dag ska döden dödas. En dag ska döden knäckas och Gud ska upprätta något. Vi kan gå tillbaka till 1000 före Kristus och lyssna till Davids ord i salmen 139, en salm som vi studerade här för inte så länge sedan. Vart ska jag komma undan din närhet, frågar David Gud. Var ska jag fly för din blick? Stiger upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i Guds rike, så finns du också där. Alltså döden innebär att man slutar att finnas till, eller att man inte längre skulle ha med Gud att göra. Lägg mig i dödsriket, är du också där. Så den här tankegången fanns bland judarna, att det fanns en fortsättning efter döden. Men, och nu närmar vi oss vår text, inte bland alla, egendomligt nog, inte bland alla judar. Det fanns en grupp bland judarna vid Jesu tid som inte höll med om detta. Och det var en grupp som vi möter i evangelierna, som heter saddukeerna. Vi känner till dem också från Josefus skrifter. Det var en religiös grupp inom judendomen. De sa nej till tron på uppståndelse från de döda. De sa nej till tron på änglar och andar, alltså en osynlig andlig verklighet. Vi möter uttryck för det här i apostlagärningarna. Det står så här i apostlagärningarna 23. Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Och här finns en väldigt dramatisk situation när Paulus ligger väldigt risigt till, därför att saddukeer och fariseer har vänt sig mot honom. Och då utnyttjar Paulus detta väldigt smart genom att väcka frågan om uppståndelse från de döda. Och plötsligt så vänder sig saddukeerna och fariseerna mot varandra istället för tillsammans mot Paulus. Så här var en grupp som inte trodde på någon fortsättning efter döden och som inte trodde att det fanns änglar eller andar. Hur i all sin dar kunde de göra det? Jag visade just i gamla testamentet deras egna heliga skrifter att tanken finns ju där. Det beror på att de sa, det riktigt viktiga i gamla testamentet är bara de fem Moseböckerna. Och jag citerade ju Daniel, Jesaja och David. De kommer ju senare. Men det är bara Moseböckerna som är den sanna auktoriteten. Allt det övriga är bara kommentarer till de fem Moseböckerna. Och skulle det stå någonting i kommentarerna som inte stämmer med de fem Moseböckerna, så behöver man inte bry sig om det. Och Moseböckerna, menade sadukeerna, säger inget om uppståndelsen, därför tror vi inte på det. Sadukeerna, bara för att ge ytterligare lite bakgrund, det var en liten grupp, de var inte så stor till antalet, men en mäktig grupp i Israel. De dominerade Sanhedrin, det som var det judiska rådet, alltså de som hade inflytande i Israel. Det var de den stora gruppen. Och de dominerade templet och prästerskap. Så de satt på makten, på inflytande. Jag noterar i Apostlagärningarna 4, när de första kristna förkunnar evangeliet och de är på tempelplatsen, så står det så här: medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och sadukeerna. Alltså de hör ihop med templet. Och därmed hade de också en väldigt stor makt. Man kan säga att de tillhörde aristokratin i Israel. De hade makt, de hade inflytande, de hade pengar. Och även om de då var få, så fick de stor betydelse. Bland många människor i Israel så var sadukeerna illa omtyckta. De stod för en väldigt hård och formalistisk, så rigid lagtolkning. De hade de fem Moseböckerna och då tillämpade de dem väldigt strikt. Därför tyckte många vanliga människor i Israel ganska illa om sadukeerna. De var råa och hjärtlösa, skriver Josefus, den judiska historikern, i sin kommentar. De samarbetade med romarna, som sågs lite som korrupta. De samarbetade med ockupationsmakten. Och den här riktningen inom judendomen upphör i och med templets fall. Så efter år 70 så finns inte sadukeerna. Så det är en ganska, så här i efterhand, en ganska sorglig religiös gruppering. Som man brukar säga på engelska: they are the Sadducees. That is why they are so sad, you see. Det var bara att haka upp sin beskrivning av sadduceerna. Okej, här har vi en grupp som är med på den stora debatten. Den andra gruppen, det var fariseerna. De känner vi till lite mer. De förekommer ofta, förstås, i Nya testamentet. De accepterade hela gamla testamentet, och för dem var läran om uppståndelsen mycket viktig. Det var en central del av det de trodde på. Men här fanns ett problem också med fariseerna. De hade en ganska naiv förståelse av vad uppståndelse innebär. De tänkte väldigt konkret att uppståndelse innebär ett återuppvaknande. Ungefär som när Jesus uppväckte Lazarus från de döda. Då är det precis samma person och kropp och linnebindlar som läggs i graven, som sen 4 dagar senare kommer stapplande ut. Och Lazarus har ju inte blivit förvandlad eller förändrad. Han kommer bli sjuk och dö om några år igen, eller hur? Så det är bara ett återuppväckande till samma existens som man hade tidigare. Så tenderade fariseerna att tänka om uppståndelse. De kunde därför diskutera sådana här frågor. Okej, vid uppståndelse från de döda, när man uppväcks, kommer man uppväckas naken eller med kläder på? Ja, det vore lite genant att bli uppväckt naken. Ja, det måste ju tyda på att vi blir uppväckta med kläder på. Men vilka kläder då? Ja, antagligen de kläder som vi begravs med. Och man var så inne på en väldigt naiv förståelse av uppståndelse, där man betonade, överbetonade kontinuiteten, alltså sambandet mellan det som läggs i marken och det som väcks upp. Sadduceerna hånade detta, den här naiva förståelsen av uppståndelse. De skrattade åt det, därför att det blev så tokigt om man verkligen skulle ta det på allvar. Okej, Bakgrunden, nu ska vi läsa texten. Ni har den på ert papper. Texten från Matteus 22, där vi nu möter saddukeerna. Och jag läser från Matteus 22 och från den 23 versen. Samma dag kom det fram några saddukeer och sa att det inte finns någon uppståndelse. Och de frågade honom: Mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de 7 blev hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Saddukeerna kommer nu fram till Jesus, och de har verkligen tänkt ut en intressant fråga som ju bygger på fariseernas naiva förståelse av uppståndelsen. Okej, hur är det med uppståndelsen, Jesus? Tror du på den? Och så har de ju tänkt ut det här fullständigt lysande exemplet. I Israel så fanns det en lag om vad som skulle hända med barnlösa änkor. Och det var ju förstås ett socialt och ekonomiskt en oerhört svår situation att som om en kvinna blev änka och inte hade några barn. Och då var systemet så att om en kvinna hade gift sig och så dog hennes man och de inte hade några barn, så var det den döde mannens bror, hans uppgift att ta henne till sin hustru och skaffa barn med henne och ge henne en social trygghet. Och nu berättar saddukeerna denna historia. De kan faktiskt anknyta till en text i en av gamla testamentens apokryfer, där det finns en story om en kvinna och 7 bröder. Ja, men låt oss nu tänka konkret. Här är en kvinna, hon gifter sig. Mannen dör, hon har inte fått några barn. Hans bror gifter sig. Men de hinner inte få barn innan brodern dör. Men det finns en tredje bror och de gifter sig. Men det blir inga barn och brodern dör. Man måste ju säga att det är lite nervigt om man hade varit brorsa 5 eller 6 och man ser alla bröderna dö. Man tänker, vad är det med denna kvinna? Det är en fullständigt livsfarlig, dödlig kvinna. Det känns som att ganska många lillebröder hade valt att lägga benen på ryggen om man hade varit nummer 6 eller 7. Okej. Men de tar ju det här exemplet. Här finns 7 bröder. Alla gifter sig med henne. Ingen får barn med henne. Allihopa dör. Och till sist dör kvinnan. Om det nu finns uppståndelse från de döda, Jesus, kom igen! Vad händer nu? Är du för polygami? Eller? Ska du erkänna att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Ut på banan, Jesus. Oerhört intressant. Folk måste ju ha spetsat öronen. Vad ska Jesus säga? Vad är hans respons? Ska han förneka uppståndelsen, som ju finns tydligt i Guds ord, som han själv har refererat till många gånger? Eller ska han bejaga polygami och ett framtida himmelrike som relationsmässigt är fullständigt kaotiskt? Jesus ger 2 svar. Han har två argument varför hela deras förståelse är felaktig. Det första är att de inte förstår Guds makt. Han säger det rakt ut, ni förstår inte Guds makt och därför tänker ni fel i de här frågorna. Varför tänker de fel? Var är problemet? Jo, de har formulerat sin fråga utifrån fariseernas naiva förståelse av uppståndelsen, att den bara är en fortsättning av detta liv. Men uppståndelse är förvandling. Det är inte bara kontinuitet att det är du och jag som ska uppstå, utan det är också förvandling, att vi ska uppstå till ett nytt sorts liv. Därför måste man tänka både kontinuitet, det är du och jag som ska uppstå, och diskontinuitet, kontrast. Gud kommer att göra någonting nytt. Uppståndelsen är förvandling. Och Jesus uttrycker det så. Vi ska på ett visst område bli som änglarna. Ja, vi ska inte bli änglar. Vi är alltid skapade som människor, ska all evighet vara människor. Men på ett område ska vi i det kommande livet vara som änglarna. Vi ska inte vara änglar, vi ska vara som änglar. Och det är när det gäller äktenskap och sexualitet, så som vi nu känner äktenskap och sexualitet. Om man läser parallelltexten hos Lukas så lägger Jesus in en motivering. Varför ska denna förändring ske så att vi blir som änglar som inte tar sig hustrur eller blir givna åt män? Jo, det är därför att vi inte längre kan dö. Därför att vi har nått odödlighet. Och därmed så ska inga nya människor bli till. Därmed så är fortplantningen ur bilden. Och därmed måste någonting kring det området som vi känner som äktenskap och sexualitet förändras och förvandlas. Gud kommer att lyfta våra relationer till en ny nivå av härlighet. Och Nya testamentet talar ju om att vi som Guds folk, vi ska vara Kristi brud. Och Kristus ska vara vår brudgum. Det ska vara relationer på en ny nivå av härlighet. Där det dominerande är vår relation till Kristus. Och sen vår relation till varandra som Guds folk. Det vi idag känner som äktenskapet här, när det är en god relation, var en spegelbild av någonting av kärleken och överlåtelsen i det som vi är på väg. Nu lever vi i en fullständigt sexfixerad tid. Så människor blir väldigt bekymrade här. Vad är detta? What's the point liksom från Guds sida? Ta bort en så bra grej som sex. Varför ska inte den finnas med? Ja, det är säkert bra där, men viss besvikelse. Så att säga. Eftersom, åtminstone om man har positiva erfarenheter eller tänker positivt om sex. Vad är detta? Okej. Det här är inte en aspekt av skapelsen som ska tas bort. Alltså som man ska tänka. Det var ju härligt här i det nya livet. Synd bara att det där inte följde med. Som om det skulle saknas någonting. Nej, det här är en aspekt av vårt liv nu som ska förhärligas. Alltså lyftas till en högre nivå. Så att vi aldrig någonsin kommer att tänka tillbaka på vad det var här och sakna. C.S. Lewis skriver så här på ett berömt ställe i en av sina böcker där han kommenterar detta. Och jag läser lite längre citat, för jag vet ingen som har formulerat det bättre, tycker jag, än C.S. Lewis. Bibelns bokstav och anda och hela kristenhetens förbjuder oss att tro att vi blir könsvarelser i den nya skapelsen. Detta hämmar vår fantasi. Så att vi antingen föreställer oss skepnader som knappast alls går att känna igen som människor. Eller ett liv i ständig avhållsamhet. När det gäller avhållsamheten tror jag att vår utgångspunkt är ungefär som den lille pojkens, som fick veta att samlaget var det största nöje man kunde uppleva med sin kropp. Han frågade då genast om han åt choklad samtidigt. Om han fick ett nekande svar skulle han antagligen anse frånvaron av choklad vara det mest utmärkande för sexlivet. Det skulle inte tjäna något till om du berättade för honom att skälet till att älskande i sin upphetsning inte brydde sig om choklad är att de har bättre saker att tänka på. Pojken vet ju vad choklad är, men han vet inget om det som är positivt i sex. Ta trots att det utesluter choklad. Vi befinner oss i samma situation. Vi känner till sexlivet, men vet inget, förutom vissa glimtar om det som finns i himlen. Och i det vi vet finns inget utrymme för sex. Alltså väntar vi oss avhållsamhet istället för fullkomlighet. Så det C.S. Lewis säger är, det vi känner som sex här kommer att fullkomnas. Allt det som sexualiteten idag kan uttrycka av kärlek och närhet och ömhet och njutning och överlåtelse och passion, allt sådant kommer ju finnas kvar, men lyftas upp till en annan sorts nivå och fullkomnas, så att ingen med saknad kommer att se tillbaka på hur vi har upplevt det nu. Så, Jesu första svar är: saddukeerna förstår inte Guds makt att förvandla. Och i sitt svar så kritiserar ju Jesus därmed både saddukeerna, eftersom de bygger på fariseernas naiva förståelse av uppståndelsen. Uppståndelsen är förvandling. Kvinnan ska inte vara gift med någon av de 7 männen hon var gift med på jorden. Och de 7 bröderna ska inte vara gift med någon kvinna. De ska, om de har tagit emot Herren, alla vara relaterade till Herren. Det andra argumentet Jesus har, det är att man kan inte skriften. Och nu gör Jesus något mycket intressant. Han citerar inte Daniel eller Jesaja eller David som jag gjorde alldeles nyligen. Han citerar andra Mosebok kapitel 3. Saddukeernas auktoritet. Har ni inte läst vad Gud sa till Mose vid den brinnande busken? Herren sa: kom närmare, ta av dig dina skor, du står på helig mark. Och han fortsatte till Mose: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Och Jesu argument här är: i den brinnande busken, som antingen är 1200 eller 1400 före Kristus, beroende på hur du daterar det, så säger Gud om Abraham som levde 2000 före Kristus, alltså århundrade tidigare, så talar Gud i presens och säger: jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Just nu är jag deras Gud. Därför de lever för alltid inför Gud. De är inte borta. Jag är deras Gud. De lever personligen inför Gud. Det finns en fortsättning. Och den fortsättningen är uttalad också i de 5 Moseböckerna. Inte bara i det som saddukeerna såg som kommentarer senare. Notera här vad Jesus inte tror på. Jesus tror inte på utslocknandet, som så många svenskar tänker sig. Jesus säger: för Gud är alla de döda levande, närvarande, verkliga. Det är inte slut med den fysiska döden. Jesus tror inte på själens återfödelse, eller på att poängen skulle vara att bli befriad från sin kropp. Jesus tror på uppståndelse, kroppens uppståndelse från de döda. Nu lever alla döda för Gud. En dag kommer uppståndelsens dag då man kroppsligen, om man tillhör Herren, ska uppstå och förvandlas. Han tror på uppståndelse från de döda. Jesus tror inte på universalism, att det finns någon automatisk frälsning av alla. I den här texten i Lukas evangeliet så har Jesus en formulering där han säger: de som befinns värdiga att komma till andra världen. Och det vet vi att Jesus hela tiden i sin undervisning talar om, att man kan gå den breda vägen som leder till fördärvet, eller den smala vägen. Att man kan följa Jesus eller man kan gå sin egen väg. Att man kan vara värdig, som inte handlar om att man har en egen kvalitet, utan att man tar emot Jesus. Eller man kan vara ovärdig. Det är mer det. Notera en viktig sak avslutningsvis. Jag lyssnar till än andra av de stora debatterna på tempelplatsen. Sådana här debatter blir ofta teoretiska diskussioner om den uppfattningen eller den uppfattningen eller den uppfattningen. Så är det inte här. Måste komma ihåg situationen. Jesus står på tempelplatsen. Om ett par dagar, sent om natten, kommer romerska soldater att överfalla honom i Getsemane. Man kommer att fängsla honom. Man kommer att förhöra honom med falska vittnen och döma honom till döden. Man kommer att tortera honom, ödelägga hans kropp. Man kommer att spika fast honom på ett kors. Man kommer att döda honom. Och en sargad kropp kommer att läggas i en grav i Jerusalem. Men bara några få dagar senare, någon vecka senare, så finns det en tom grav i Jerusalem. Då finns det en grav där någon lades, en sargad och ödelagd kropp. Och nu är graven tom. Och kroppen är borta. Och hundratals vittnen intygar att de har mött Jesus uppstånden, men inte bara återuppväckt så att han går omkring sargad och med bandage, utan han är förvandlad, han är förhärligad. Att precis det Jesus talade om på tempelplatsen någon vecka senare sker i Jerusalem, så att fariser och sadduceer kan gå till graven och hundratals människor möter den uppståndne, den förvandlade, den förhärligade Jesus. Jesus lever. Han har visat att det han talade om på tempelplatsen är det sanna perspektivet när det gäller döden, när det gäller fortsättning. Mitt i vår historia har Gud öppnat en dörr, ett fönster där det nya livet har trätt in. Mitt i vår historia har människor kunnat se vad uppståndelse och förvandling innebär. Mitt i vår historia har det hänt. Det som sen ska bli en verklighet. På den yttersta dagen när Jesus kommer tillbaka. För den första kristna var detta inte teoretiska övertygelse. Hur ser du på döden? Det här kommer att prägla hela deras liv. Så här skriver Paulus i 1 Korintherbrevet 15. Han har talat om Jesu uppståndelse. Och när han talar om de kristnas uppståndelse, kroppens uppståndelse, så säger han: och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Och det måste man ju fråga sig om man läser om Paulus liv. Paulus, du som hade en privilegierad position i Israel. Paulus, du som kunde levt ett liv som en ärad farisé och skriftlärd och ledande teolog i Jerusalem. Paulus, varför utsätter du dig för förföljelse och tortyr och fångenskap och förakt? Varför sätter du livet på spel stort sett varje ögonblick? Och han svarar: ja bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Läs apostlagärningarna och vi vet att det är sant. Hur han får fly från olika städer, hur han pryglas, hur han stenas, hur han lider skeppsbrott, hur de på alla sätt vill komma åt honom, hur de stämplar mot honom i Jerusalem och överlåter sig att inte äta eller dricka förrän den här mannen är död. Jag står inför döden varje dag. Paulus, varför håller du det sortens liv? Och han säger: om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Och vi kan fundera på om det var verkliga vilddjur på amfiteatern i Efesos, eller om det är symboliskt språk att han talar om alla sina motståndare som vilddjuren i Efesos. Det spelar mindre roll. Varför, Paulus? Och svaret är: de dödas uppståndelse. Om det inte är sant att Jesus har uppstått, om det inte är sant att de döda uppstår, då säger han själv: om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka. Till morgon ska vi dö. Låt oss leva ett helt annat sorts liv. Slå oss till ro, göra det bästa vi kan, njuta så länge vi har livet. Men det är ju så det inte är. De döda uppstår för att Jesus har uppstått. Och därför är den som är kristen kallad att leva ett helt annat sorts liv. Om det är sant att Jesus lever. Om det är sant att vårt liv inte slutar med vårt sista andetag, utan det riktigt verkliga livet börjar på uppståndelsens dag, då kan man egentligen inte leva på ett annat sätt än det Paulus gjorde. Att tjäna Herren, att tjäna människor, att ge sitt liv för evangeliet. Därför att Jesus lever. Herre, jag tackar dig för att du gav ditt liv, för att du uppväcktes och är levande och regerande. Tack för att du har en framtid och ett hopp för oss. Och jag ber dig här att du ska tala in i våra hjärtan och våra liv, så att vi kan börja leva åtminstone något mer som Paulus gjorde, i överlåtelse och tjänst i våra liv för dig, du som är den levande. Vi tackar dig här för att våra liv är insatta i ett sånt stort och sånt fantastiskt sammanhang av en framtid, av ett hopp, av ett evigt liv. Vi tackar dig. Prisa dig, Jesus. Amen.